Podplay.
Rullar bandspelaren Oliver Bergman, demonproducent. Då säger vi bara som vi brukar. Attention, attention, rateros, no pasarán. I studion för Inaktuellt, Hans Wiklund.
Ja, det är riktigt. Och Nobelveckan är ju precis avslutad. Vi sänder idag direkt ifrån stadshuset där Jonas Nilsson och jag avnjutit 12 små vällagade smårätter. Och så har vi bäljat i oss ett halvdyrt rött vin till allt det här medan vi har taggat adelssköldarna här med våra sprayflaskor.
Exakt. Och det är vanligt spray. Det är alltså inte pepparspray som polisen använder mot oskyldiga. Ja, vilka var de pepparspraypolisen?
Det var våra grabbar, Djurgården.
Nej, det var väl vanligt. Hyggliga barnfamiljer, alltså sånt där som man, sånt där man kan göra på GKs. Du sa operakällaren är väl den som arrangerar maten på Nobelveckan, va?
Ja, det är riktigt.
De har en ny kökschef på operakällaren, han Viktor Westerlind.
Ja, precis, den gamla sparkar de ut där. Ja. Han har ju fått öppna eget i Spanien istället.
Han hade hållat jordnötterna på operakällaren, det är inte okej. Okay. Kungen hade sagt till honom, hörru du, välkommen till jobbet, men ändra inte för mycket på menyn alltså. När kungen går in och så stryper en kreatör, en matkonsert, alltså vår tids gudar. Ja. Tänk om man gjort det med Mannerström. Då har han kört på honom med sin stora SUV. Alltså. Ja. Mannerström tjafsar du fan inte med. Nä. Köp hans bearnaisesås på burk 9,90 på när utgånget datum.
Just det. Och kungen sa i samma veva att vi kan inte räkna med att få stekta sparvar inflygande i munnen. En analogi lika förvirrad som obegriplig.
Ja, faktiskt. När vi läser i tidningen att 1,3 miljoner personer i det här landet är beroende av bidrag, då får vi fan snart börja steka sparvar, Hans, åtminstone gråfinkar och vad heter vad heter den vanligaste fågeln i
fladdermus.
Sverige? Fladdermus. Exakt. Fladdermus. Nej, den vanligaste fågeln i Sverige, vilken är det? Bergman. Mesen. Ja. Vi har ju svårt att sätta ner klackarna i backen i det här landet och säga, nej, nu räcker det. Därför har jag berättat historien om välfärdskossan och hennes långa spenar.
Mm, det har du faktiskt gjort, att de hänger nu ner på i gruset.
Men de det hänger så långt ner så att det kan förbanna mig bli en ny sån här vajerolycka alla Lars Vilks ner i Markaryd. Alltså, så plågad är den här välfärdskossan nu. Nu ska Göran Lambert göra comeback. Han släpper en bok den här veckan om hur jävla fel hans kladdkakerecept blev. Får jag bara gissa att han håller en presskonferens i sin villaträdgård framför den här muggiga Mexitegelvillan också, va?
Ja, det är ingen bok jag ser fram emot särskilt, men det är intressant ändå det här med yttrandefrihet och den här svenska tilltron till systemet, att vi inte sätter ner foten och sådär. Jag tänker på konstnären Lars Vilks salig åminnelse. Han omkom ju i en tragisk trafikolycka, en händelse som såg lite grann ut som en tanke eftersom han då levt med dödshot över sitt huvud då i 14-16 år någonting.
Och det här ska ju vara en objektiv podd. Den är rykande aktuell, därför det är inaktuell. Ja. När du säger trafikolycka, då har du redan satt momentum i vad som har hänt, Hans. Jag vägrar ju tro att det inte blir en slags konferens med 200 medlemmar om konspirationer om det här, och det släpps någon dokumentär om 20 år, sanningen bakom Vilks gate.
Ja, det här kommer ju utredas i god ordning, både säkerhetspolisen och polisen i Region Syd.
Ja, exakt.
Fast den här gången är man nog lite mer nogsam, inte minst vad gäller den tekniska biten och sådär, så man får väl reda på om bilen har blivit fjärrstyrd eller om, som GV Persson säger, om någon har lossat muttrarna till däcken på den Land Rovern.
När GV satt och lät som någon halvdement, halvalkad person från Svensk Bilprovning i TV4s morgonsoppa. Vad sa han med GV? Han hade ju teorier om själva olyckan med Lars Vilks tragiska frånfälle.
Nej, GV anser nog att det så att säga är troligtvis en olyckshändelse, men det måste ändå utredas så att inte såna här foliehattar och konspirationsteoretiker som kanske du och jag poddslödret börjar liksom lansera alternativa teorier. Men det som är intressant med Lars Vilks, det är att han levde ju förvissningen om att i Sverige så gäller yttrandefrihet. Man kan rita mohammedanernas förebild som en rondellhund och så vidare. Han trodde på allvar att han skulle kunna komma undan med det och att folk bara skulle bli lite irriterade. När jag säger till mina muslimska vänner, vad tyckte ni om det här att Lars Vilks, för detta folkkär konstnär, gjorde en rondellhund utav profeten? 1. De visste inte vem Lars Vilks var. 2. De hade aldrig hört talas om någon rondellhund. 3. De visste inte att han hade förolyckats. Men de sa ändå, varför gjorde han så? Det är ju livsfarligt för honom att göra så. Och så är det i det här landet nu för tiden. Det är inte så att det finns någon direkt yttrandefrihet. Det finns risker. Och du ska veta att våld, förföljelse och hot alltid besegrar det som vi tror är de goda krafterna i ett samhälle.
Mm, på tal om våld, förföljelse och hot, vi kan väl skicka en hälsning nu till poddvärldens svar på Jan Emanuel, killen som lyckas kräma pengar ur precis allting. Lindskov är inte här idag.
Nej.
Han avgått en fan som Löfven.
Nej.
Herr doktor von Lindskov som hans korrekta namn, det var väl Östfronten som han fick det här namnet.
Ja, men det är intressant det du säger om att Lars Vilks trodde att nej, men han ville väl påvisa att den totala yttrandefriheten som vi stred för, inte jag kanske, men ett gäng
de andra
franska bönder redan under slutet på 1700-talet. Sen kom ju Napoleon, den gamla baggbölan, och fransmännens svar på Karl den 12:e och stoppade allt det där, ut måla sig själv som kejsare, också förstörde han då de demokratiska fröna som hade såtts vid Bastiljen och Montmartre. Och nu tänker jag på transpersoner i Baden-Boulogne. Satan vad sugen jag blev. Hjälp mig med BH:n för fan här, alltså Bergman. Jag tappar trosorna här också.
Det där var dina papper. Har du papperstrosor?
Det är papperstrosor, vet du, med chokladsmak, Hans. Eller det var inte chokladsmak när jag köpte den. Det har blivit det efter ett par veckor med de här på mig.
Nej, men
alltså, han vill ju testa, han vill ju påvisa
jo.
Om att det här är.
Ja.
Och när alla säger att han var en dålig konstnär så blir det sådär märkligt. Björn Wiman i DN, vi pratade om förra veckan, han har sagt att han är den mest namnkunniga konstnär som Sverige har fått fram på under hela 2000-talet, Lars Vilks. Alltså, en professur vid Lunds universitet. Det är liksom inte någon klotterpelle som har gjort det här.
Nej, det är det faktiskt inte. Men han fick ju väldigt dåligt rykte alltså, i och med det här. Så man tyckte att
därför
att
folk är skitskraja. Folk är skitskraja för att få en brödkniv i ansiktet de har ens umgås med. Jag förstår inte att Stina Dabrowski sitter i sin villa i Åkersberg eller vad det var och skulle bjuda hem honom på middag. Att hon bara vågar. Han blev ju tystad. Islamisterna, salafisterna vinner ju här.
Ja.
När hans gamla verk, den här rondell hundsteckningen som inget media i Sverige vågar publicera förutom, vad hette Anders Övergårds, han sparkade snickarens gamla arbetsplats.
Arga konstkritiken.
TV4 var de enda som visade teckningen som orsakat sånt här rabalder.
Jaha.
Och så ska man då lämna den här teckningen i original till Moderna Museet. Där har de en dansk pansarluggad tant som går runt i fotriktiga skor och tycker att konstens fria värde är det enda vi har att försvara. Så sa hon ändå när hon tillträdde 2006. Mm. Men nu vill hon inte ha Lars Vilks rondellhundar. Och varför, frågar då pålästa journalister? Jo, därför att det är undermålig konst. Och det är bara en provokation mot en viss religiös tillhörighet. Ja. Snälla Gitte Öskog, chef på Moderna Museet, eller Öskog som det heter. Du är rädd. Du är rädd för att ha de teckningarna i dina samlingar, för att veta att då kan det bli en rondell av salafister med knivar runt ditt Moderna Museum. Och då infaller nästa mycket, mycket viktiga fråga. Är då konsten fri? Och var är konstdebattörerna nu? Den enda jag hört i veckan, det är Jan Guillou, som till och med när Jan Guillou gör avbön, denna lagens långa arm med lagens kortaste ärmar, när han gör avbön och säger att vi måste försvara Lars Vilks rätt att utföra konst, då har det gått förbanne med långt faktiskt. När Jan Guillou...
Ja, den såg man inte komma.
Den såg jag fan inte komma!
Han är ändå en känd islamistkramare.
Ja, exakt. Han vaknar ju varje morgon. Hur ska jag kunna hata Israel just nu? Har vi någonting på dem? Får bara säga att det är märkligt också att den fria konstvärlden inte står upp för vad Lars Vilks försökte göra. Och nu är det dödstyst överallt.
Mm.
Hon är rädd. Det är ett sensationellt steg. Att det inte blir en kulturdebatt av det här när vi har debatter om hur många elskotar det ligger på gatorna i Västerås.
Jo,
eller
jo.
Möjligen, ska vi inte bara registrera katter? Det var ju någon galning på länsstyrelsen som har lämnat in via någon lobbyist till riksdagen ett förslag. Nu ska vi registrera Sveriges katter. Varför då? Har vi inte annat att ägna våra resurser åt?
Det här menar du rondellkatter då, eller vanligen?
Fantastiskt bra. Rondellkatten, när Vilks själv får välja.
Miau.
men det är väl också så här att det är ju tydligen så då att vi har inte yttrandefrihet på det sättet, och de som lever i någon form av svensk villfarelse att man får säga och göra vad man vill i det här landet, det stämmer tyvärr inte, det kanske aldrig har stämt, men det stämmer i synnerhet inte numera, utan man måste vara väldigt försiktig vad man säger och man gör. Om man inte blir cancellerad så blir man ju skjuten eller exploderar i en bil på E4.
Exakt, vi ska inte ha några politiska värderingar när det gäller svensk film, för det är den starkaste konstformen vad det gäller internationell export i det här landet. Men det har vi ju. Du får inte göra en film om det inte är om genus, någon som kommer från orten, eller möjligen att du hoppar på någon som är vit, heteronormativ och gör filmen En man som heter Ove efter en fantastisk romanförlag av Backman. Han är ju gift med en av våra gamla kompisar på radio.
Fredrik Backman?
Ja.
Vem är han gift med? Någon annan?
Han är gift med en tjej
fru Backman?
Ja, han är gift med en tjej som har jobbat på vår ekonomiavdelning på radiostationen Rockklassiker. Hon som han flyr ut genom grindarna när du och jag skulle vi skulle exemplifiera MeToo på sista firmafesten. Han ju fly hem, vet
just
du. Ja, på en elskoter. Ja, elskoter motverkar ju våldtäktsratingen i det här landet. Fram med fler elskotrar.
Ja, jag vet inte. Det används ju som ett brottsredskap i många förorterna. Så ju, ja, i samband med skjutningar så hör man ju ofta att gärningspersonerna flyr på elskoter och sådär. Man tycker då som vanlig, jag är ju elskoterkonsument, jag är ju väldigt förtjust i det här fartverktyget. Jag flyger fram och på gator och torg. Och trafikregler, det är ju ingenting man behöver bry sig om när man kör elskoter, det vet ni säkert.
Du har ju Aspergers på elskoter. Jag såg dig på Avenyn när jag var nere och hälsade på Radio Trist Megapol och deras morgonshow, Hans. Du var ju galen. Du höll på att köra på de gamla. Albert och Herbert på väg till Café Japan för att ta sig en riktig dagfylla. Du har ju svårt att hantera den här typen av fordon, Hans.
Nej, det tycker jag inte. Jag kör riktigt bra faktiskt. Det är inte så jag kan göra konstigt.
Du kör ju bättre än livvakterna som körde fram Lars Vilks i alla fall, men det säger ju inte att det är bra för det.
Nej, och jag tänker de här unga grabbarna som numera lär sig tricks på de här elskotarna också. Det är väldigt coolt. De kör liksom på ett hjul och hänger på, står på styret och så vidare. Det finns ju väldigt många varianter där man kan...
När de förbjuder brottning i olympiska spelen, ett för att det är så mycket doping och två för att de kör in pekfingret i stjärten på varandra när de går ner.
Nej, det är faktiskt inte därför, utan det
är för att det är skönt.
Det finns väl fördelar med det också, men det föreligger väldigt mycket korruption i brottningsvärlden, anses det, och det har ju spilt över på OS lite grann.
Lägg in cross-elskoter som en ny OS-gren då. När de drog in skateboard som OS-gren, då är alla välkomna. Snart är det ju flamenco-tans och penismätning i OS.
Eller strandhandboll. Beachhandboll, va? Men vänta, det finns.
Det finns, men...
I OS.
Klädesplaggen var ju i veckan under luppen. Mm. Internationella friidrottsförbundet, eller som det heter, Gubbslam AB, hade ju beslutat att alla som spelade beachhandboll, vad var det, skulle skeka på benen och visa könsdelarna, eller var det i alla fall de kvinnliga?
Nej, det var tvärtom. Jag tror att de skulle numera, istället för bikinibyxor, så ska de ha hotpants på sig och tajta linnen istället för bikinitopp. Men grejen är det någon som någonsin har sett det här jävla beachhandboll? Det måste vara en ofantligt marginaliserad sport som plötsligt dyker upp i OS och blir någon form av intressant slagträ i genus- och jämställdhetsdebatt. Jag fattar inte, det är ju helt osannolikt.
Nu kom det ju faktiskt ett påbud att från länsstyrelsen via deras lobbyister till riksdagen, att man ska försöka registrera inte bara Sveriges vildkatter som uppgår till tydligen 100 000 objekt, utan även beachhandbollsspelare skulle registreras i Sverige.
Ja, så det måste ju vara lätt gjort. Det kan bara finnas 5-6 stycken.
Det är ju lättare än folkräkning, för det var ju för svårt, sa de. Det är så många som har kommit hit och tagit såna här samordningsnummer. 800 000 samordningsnummer har man skickat ut. Min polare Billy Webb från London, en ökänd fifflare, gammal kåkfarare från Bedford, han har suttit på Wormwood Scrubs och lite annat. Det är en bra kille, absolut. Men det är ändå en kåkis och en person som står lite grann utanför lagen i sin egenskap av Millwall-supporter. När han kom hit, han behövde ju inte ens visa upp sig i IRL för att få ett samordningsnummer. Det var bara fylla i online.
Det var smidigt.
Sen kunde han ju åtnjuta, kanske inte de välfärdssystem som... Han har berättat historien om den gamla kossan med de långa spenarna.
Ja, det har du faktiskt. Tilltro och tillgivenhet inför att... Sverige som land och stat representerar något gott och att vi alla är goda som befinner oss i landet. Det stämmer ju inte 100%.
Är det den grandiosa självbilden som gamla salig Arthur Lundqvist faktiskt satt och yr om i huset hemma på Lidingö medan hans fru Tora Dahl låg och pippa hejvilt med alkoholisten Gunnar Ekelöf i källan. Googla på det här gott folk, för nu ska förbanna mig. Nu ska sanningen fram, Hans. Va?
Nobelpriset har ju delats ut förresten.
Ja, jag sa ju det. Gunnar Ekelöf.
Ja, men det var länge sedan. Abdulrazak Gurna fick det nu. Han fick 2021 års Nobelpris i litteratur.
Vilka och jävla fascister. Astrid Lindgren ska ju ha det varje år.
Någon käring som plankar barnböcker. Nej tack. Nej. Jo, nej tyvärr, det finns inte en chans. Men Gurna, han känns ju en stor produkt från Tanzania kommer han ju från. Eller Zanzibar, men han har ju bott i London va, i 60-70 år. Så att han är väl mer kanske britt än afrikan, om man får vara man får se det på det sättet så att
exakt,
säga.
Ungefär som han Yagamushi, han var ju mer britt än han var japan, så det var ju inte ett japanskt Nobelpris han som fick det för några år sedan. Han som skrev den här fantastiska romanen om, vad heter den, Anthony Hopkins spelade huvudrollen.
En man som heter Ove. Grejen är att
en man som heter Wilkes.
Det som är poppis bland när man ska utse Nobelpristagare i litteratur, det är ju gärna de som skriver då i någon generation tillbaka om det postkoloniala samhället och kolonialismens inverkan på Afrika, Asien, Sydamerika och så vidare. Och det är ju det är de som premieras. Det är ungefär som på Oscargalan när man med fördel delar ut Oscarsstatyetter till filmer som handlar om förintelsen av judar under andra världskriget, eller hur?
Och även romer och homosexuella. Jag tycker det är
skit i dem nu, för nu är det, ja, men nu är det är förintelseveckan just nu den här veckan i Sverige.
Du kan aldrig skita i de homosexuella, Hans, för då får du det gänget efter dig också. Det är som en
också. Ja. Vilka är det mer som är efter mig? Judarna?
Nej, salafisterna som åker i en rondell runt dig och kallar dig hund. Det var ju en salafist som visade en bild dagen efter Lars Vilks mycket tragiska frånfälle. Då visade en salafist på Twitter, en mycket, mycket känd svensk person, visade upp en bild på ett dött vildsvin som låg på landsvägen. Ja, här är eran fantastiska svenska konstnär. Vad säger ni nu då? Är det här yttrandefrihet? Då svarade någon, ja! Det är exakt det där som är yttrandefrihet. Och vet du vad? Det är ingen som efter att du har publicerat den där fullständigt osmakliga och vedervärdiga bilden, det är ingen som hotar dig, lägger en fatwa på dig från Teheran och säger att du ska dö för att ha gjort så här mot någonting som vi tycker om. Där går skillnaden. Fattar du det nu?
Ja, eller det måste ju vara, det måste ju vara jaktbrotten då.
Va?
Vildsvinet.
Vildsvinet?
Jag tyckte du sa att det var ett vildsvin de hade tagit en bild på.
Det var ju Göran Persson i en kamelhårskostym. Aha. Och en gammal semesterbild från Göran.
Strunt samma. Nu är det i alla fall förintelseveckan i Sverige den här veckan. När man uppmärksammar då förintelsen och ska informera om detta och så vidare. Och det tycker jag är hedervärt. Det är ju på ett svenskt initiativ egentligen. Det var ju salig Göran Persson som drog igång den cirkusen. Och så får vi olika potentater från hela världen som kommer hit och deltar i seminarier och så vidare. Och det tycker jag är ganska bra. Problemet är, och sen har man ju satt upp en del punkter då för vad som ska anses vara antisemitiskt. Visar sig dock att huvuddelen av de punkterna, då är man antisemit om man kritiserar staten Israel, och det var väl inte riktigt det som var tanken, kan jag tänka mig, så man hamnar ju lite snett där också.
Det går ju en fin linje, ungefär så fin som linjen var av kokain in i Johannes Brosts näsborrar. Det går ju en fin linje mellan att kritisera staten Israel och att kritisera israeler. Det där blandar vi ihop i någon slags vällinggröt bland elskotrar.
Vad är hönan och ägget?
Ägget har det här, Hans.
Åh, jäklar! Det var inte dåligt, Jonas.
Jag gular han ut där, Hans. Ska ju turologen klockan 13, vet du.
Du, den här fastighetstvisten mellan Ebba Busch och 82-årige Esbjörn Bolin är över.
Får jag bara säga en sak? Det är inte för inte som att Malmö finns på Simon Wiesenthal-centrets lista över märkta städer när det gäller antisemitism. Vad kan det ha att göra med att det springer runt så jävla mycket skinnhuvud i Malmö hamn? Är det så?
Ja.
Och att MFF Ultras, det är mest skinheads. Tusentals skinheads.
Ja,
då vet jag. bra. Ja. Jag skriver upp den här. Jag håller på att registrera varenda katt i det här landet. 100 000 vildkatter finns det i det här landet. Ja.
Och, det finns 3 stycken nazister som ställer till med allt det här skiten.
Blåbrunt.
Fastighetstvisten mellan Leva Busch och 82-årige Esbjörn är äntligen över. Han är numera inte senil längre, utan nu har han kunnat medverka i samtal med Ebba Busch. Och de båda har enligt uppgift i Aftonbladet träffats flera gånger då för att försöka komma överens om det här fastighetsknaset. Hon köpte i hans hus och sen så påeldad av någon tjuvaktig advokat och släktingar så ville Esbjörn backa från köpet. Han tyckte att han hade blivit lurad eftersom han inte var vid sunda vätskor när han skrev på avtalet med Ebba Busch.
Det här är lite grann så Göran Lamberts blogg. Det går både uppåt och bakåt och till slut sitter voven där med både äggen och svansen längst fram. Det är ju märkligt att Esbjörns juridiska ombud sa att han är inte tillräknelig. Han Nej. Kan inte sälja det här huset därför att han vet inte exakt vad han gör. Ja. Men sen är det märkligt att samma personer sätter samma förbannade Esbjörn, eller om det möjligen är ett hologram, i en förhandling om en förlikning med Ebba Busch. Ja. Det är väl märkligt. Då var han tydlig vid sina sinnens fulla bruk. Ja. Vad hade han gjort? Han hade varit på firmafest på Rockklassiker. Någonting hade ju hänt i skallen på korn. Ja. Så han ploppade upp och fattade, herregud, ja, mitt gamla skithus vid kusten är ju värt 5 miljoner. Det ska inte den där gamla Livets ord, KD-tjejen få tag på.
Nej,
usch för Busch.
Men grejen var väl att med den här advokaten, nu får man ju vara jävligt försiktig så vi inte åker dit för förtal. Alltså, Ebba Busch antydde att den advokaten inte hade rent mjöl i påsen, och det fick hon ju plikta för. Nu är hon ju mer än en dömd brottsling, va?
Du, vi har fyrtal i förtal i den här podden. Det är därför den heter Inaktuellt. Allt vi säger gäller inte. Det är helt inaktuellt.
En jävla tur.
Trots att vi är Sveriges mest inaktuella podd som gör faktiskt 8 runt malliga Dagens Nyheters podd. Dagens Nyheters podd, får man säga en sak, Dagens Nyheters podd är ju inte oberoende liberal, därför att tidningen inte är det heller längre. Volodarski, chefredaktörens utfall mot fotbollsfans förra veckan, det var det värsta jag varit med om sen Tilde de Paula började prata om bränsleförsörjningen i det här landet. Alltså, blir vi din läst för fan? Jag skulle inte sitta här och prata om saker jag inte har en aning om.
Vänta det nu, det gör du ju för tusan.
Kamma upp här! Vad fan är Bergman?
Ebba,
vad fan är Bergman?
I den här förlikningen då mellan Esbjörn och Ebba Busch Thor, då fick hon ju pynta upp säkert ett par hundra lax till Esbjörn. Om han nu fortfarande hittar till huset som han ägde, så får han också vara där lite grann enligt det här avtalet, som någon sorts extra farfar. Han får tydligen, läser finstilt det här, och det här är ju inte officiella handlingar, Esbjörn får tydligen disponera utedasset som han inte tömt sedan 1965.
Det är själva huvudbyggnaden på gården alltså.
Just det, gubben och hans pensionerade, eller säga, pengaintresserade släktingar, de tänkte väl så här: den där lilla nazistbruden, hon har allt att förlora, så vi städslar en skurkaktig advokat och så sätter vi dit kärringen. Hon har för mycket att förlora, hon kommer inte våga krångla. Det visade sig att de hade helt fel. Ebba Busch är en krångelfia utan like, en hård jävel som satte hårt mot hårt och sket i att hennes politiska karriär höll på att åka ner i toaletten. Man jävlas inte med henne.
Push, push in the bush, som de säger på KDs partikansli. Får jag bara säga, förlikningspengarna. Jag tror på riktigt att polkagriskungen i Gränna, killen som var svensk mästare hyra porrfilm på gamla Scandic Hotel, det var ju omtalat. Gamla salig Alf Svensson som fortfarande är aktiv.
Hon hänvisar till honom ibland. Ja. Farbror Alf som hon
jag
kallar
honom. Jag tror att han har slantat upp de här pengarna. För att Ebba Busch, som du hyllar här som någon slags Scheherazade i Tusen och en natt, hon höll på att köra hela Kristdemokratiska partiet i putten. Även utan en partiledardebatt där hon stod och hackade sig fram bredvid, vad heter hon?
Nyamko Sabuni.
Heter hon?
Ja, det är hon på Liberalpartiet.
Jag tänkte hon Magdalena Andersson.
Men hon var inte
som har skaffat en grekisk minireaktor. Var inte hon med? Jag har sett skiten i onödan. Det är ju Magdalena som ska rädda det här landet.
Ja, men hon fick inte vara med på, utan det där skötte Svetse-Steffe, skötte själva debatterande. Partiledardebatten, vad kul det blev det där med blåbrun. Ja. När han, miljökommunisten, säger till SD:n att ni är ju blåbruna, och han var så sned, vet, kallar mig för nazist, ropade han flera gånger, och Bolund, men han stod på sig. Bolund, han var ju bra där, för att han började inte svaja på målet trots att Jimmy var så aggressiv. Men vad som borde ha hänt här egentligen, det är ju att här kunde Liberalerna ha klivit in och räddat 4% spärren och Nyamko Sabuni kunde ha kommit in på arenan igen. Hon har ju suttit på avbytarbänken alltså i 2 år sedan hon tillträdde. Om hon hade klivit in mitt i det här tjafset när miljöpartisten står och ropar blåbrun och säger så här: vad är jag då? Är jag blå eller brun? Förstår du? Ja. Då jävlar, då hade han börjat stamma Per Bolund, tror du inte det?
Alltså det här, det är sånt svängrum nu Hans, så att det är ett större svängrum här än i BH:n på Nooshi Dadgostar, som jag tycker har tappat lite.
Ja,
faktiskt.
Ja, har sett lite sliten nu, men jag tror,
men vad fan,
är hon gravid igen? Jag tror att det är det, hon är ganska svullen nu. Men det är ju roligt, för det kanske blir tillökning lagom till valet.
Ja,
då.
De ska ju börja, länsstyrelsen har ju lobbat in att de ska börja registrera antalet, inte bara vildkatter i form av Nooshi Dadgostar, utan riktiga vildkatter. Ja. Det sägs att det finns 100 000 vildkatter i det här landet. Och då undrar jag bara så här, vem fan räknar vildkatter? Är någon som går ut och ser, där är en katt. Hur vet man att den katten är vild eller att den tillhör någon gammal senildement kärring med proppfyllda vuxenblöj som ger en...
Eller Esbjörns katter ute på gården där. De får Ebba ta över också.
Han har ju 100 000 bara runt sitt uthus. Alltså så kallade rondellkatter. De springer runt och runt den här bajamajan som han skulle ha 4 miljoner ja. För. Men vad säger du? Var inte Magdalena Andersson med på partiledardebatten? Mm-mm. Jag stod ju och recenserade hennes insats i radion dagen efter.
Ja, jag vet, du gjorde ju det. Men det är ju ett känt mönster att du inte ser det du pratar om.
All min trovärdighet försvann ju nu.
Det här, ja, men du hade ingen trovärdighet, Jonas. Det är inga problem. Det är
ja, men alltså, vet du vad? Tricket med att ha trovärdighet är att påstå att man har någon slags trovärdighet. Nu återkommer vi till Jan Guillou. Jan Guillous trovärdighet när det gäller konstdebatter, den är ju lika med ungefär -3. Den är ungefär lika viktig och ärlig som Östersunds... medverkan i fotbollsallsvenskan eller sånt där. När han ingår i en konstdebatt helt utan trovärdighet, bara genom att säga att han har koll på grejerna, då är det trovärdigt, Hans. Mm. Det är ju metafysik. Det har ju gått 2 varv runt här. Det är ju inte som du på nedskoter på... Där kom den, hörru. Smaka chicken vindaloo. Jag var på indiska restaurangen igår och råkade kräkas på tallriken. Då kommer hovmästaren fram. Det är våran specialrätt. Ja. 60 spänn extra för den.
Och bara fila lite parmesan över.
Från hälarna.
Det var inget vidare. Men hade det inte varit bra om Nyamko Sabuni hade satt ner foten där, avkrävt Per Bolund på brun eller blå frågan och sen utrett den en gång för alla? För det är någon form av nedsättande term som vänstern när de ger sig på högersidan, eller hur?
Ja, exakt.
Är jag nazist, Jonas?
Nej, men...
Kallar du mig nazist?
Nej, men jag tänker...
Är jag blåbrun?
Jag tänker...
Titta här, jag är alls brun i kalsongen.
Grejen är så här att när han backar Per Bolund, kallar du mig nazist, säger Jimmy Åkesson, då backar han och så pratar han om deras partiets förflutna, liksom alla andra partier har ett förbannat förflutet också. Därmed inte sagt något partipolitiskt överhuvudtaget.
Nej, absolut. Det skulle vara oss fjärran.
Jag är lika oberoende politiskt som han, vad heter han, Knutsson i Aktuellt studion, som får tycka till och tycka precis om man ser en partiledardebatt i en timme, sen om man inte fattar exakt, vad kom de exakt fram till här? Ja. Vem bildar, i vilken regering ska Annie Lööf sitta?
Mm. Ja, men,
hon vill ju inte sitta i Dadgostars regering.
Nej, hon tror ju på tvåbarnspolitik bara, att man ska bara ha två barn per familj, och hon är nu inne på nummer
gamla
2.
Lasse Werner, Sveriges mest berömda alkoholiserade murare, gamla vänsterledaren.
Eller Mao Zedong, som var före Lars Werner, om vi ska vara lite petiga med kommunisthistorien, och det kan väl kosta på sig. Men det som framgick...
Säger du att Lasse Werner inte var Sverige i Pol Pot, då får jag faktiskt avgå.
Jo, men han är ändå efter... Oh, skitsam. Ja. Jo, det är ändå så framstår ett par block där, men också lojaliteterna. När Per Bolund började tjafsa om att Jimmy var brun om munnen, så var det ju inte så att han fick något stöd av kommunisterna eller svetsministern. De stod ju helt moltysta där. Och samma sak då med det var ingen som försökte rädda Jimmy heller. Då kunde ju liksom Nyamko Sabuni kanske ha fallit in och sagt, nej Jimmy, du är ingen nazist liksom. Jag är lite brun är du. Men det är inte värre än så är det inte.
Det är för att ljussättningen här i SVTs kameror är så förbannat dålig, och det är så lite man får för mediaskatten. Det är ju märkligt också att när han, Per Bolund, blir plågad, han står ju och hotar om att höja dieselpriset ännu mer. Men får ge det, men det är ju vanligt hyggligt, folk har ingenting med det här blåbruna tjafset att göra. Då backar han ju, för senare i debatten så kallar han ju faktiskt inte dem för blåbruna. Då säger han det högerkonservativa blocket. Mm. Så under pågående debatt lyckas ju faktiskt den här uppstoppade Pinocchio-dockan Per Bolund att ändra
terminologin där lite grann.
Ändra terminologin lite grann. Han byter ju helt stift. Hela hans angreppspolitik mot en blå... Alltså alla som inte röstar på Socialdemokraterna är ju nazister och har stått i en ölkällare på 20-talet och sett någon snedluggad fan som heter Adolf, misslyckad konstnär, ungefär försöka invadera Polen med sina bara händer.
Mm.
Men Per Bolund backar ju från det statement. Då faller ju ungefär hans... Man känner ju vad vindriktningen går inför valåret 2022, Hans. Det innebär, jag kommer ju för fan rösta på soffligan i år igen. Men angreppet blir ju att är du emot en vänsterregering så är du nazist.
Ja, och det är väl, och det är väl riktigt. Och då, utgör, då är vi ju nästan, vad är det då? 48% nazister i Sverige. Och, det, och då kan jag ju förstå att den här antisemitismen är så utbredd om det ligger till på det sättet. Det är ju fullt begripligt. Och då tycker jag vi kanske ska expandera den här förintelseveckan till en förintelse halvår istället för att få liksom åskådliggöra problematiken ordentligt.
Här får du ett förintelse halvår. Nej, snarare en förintelse halvmåne. Där har du politisk satir, va? Du ser inte ens när det kommer träffande som en dildo i pannan på dig, Hans. Riktig politisk satir, mitt inaktuellt. Sveriges mest inaktuella, fast aktuella podd.
Ja.
Det är ju roligt också. Kan vi inte ha en räkning? De ska ju räkna katter nu, det är en stor grej.
Just.
Har jag nämnt det?
Ja, du har pratat om det och jag tänker ju...
Nej, men kan vi inte ha en folkräkning av hur många nazister det bor i Sverige? För att, tror man den politiska debatten, det är ungefär 3-4 miljoner gamla SS-veteraner som ligger ihjäl sig på svindyra långvårdsanläggningar med proppfyllda katetrar med klassisk tysk weissbier.
Absolut, men alltså folkräkning har ju alltid varit ett lämpligt maktinstrument. Kung Herodes till exempel, han skulle när han skulle skattskriva folk och så vidare, då var det ju folkräkning. Och sen så även, om ni kommer ihåg Adolf Hitler på 30-talet, de ville ju också göra en folkräkning i Tyskland. Ja. Det var ju för att hitta judarna och romerna och de utvecklingsstörda.
Det är ju...
Förlåt, funktionsutmanade.
De totalitära...
Och homosexuella.
Ett gammalt totalitärt knep att räkna den flock man ska försöka övertyga till någonting. Glöm aldrig vad Winston Churchill sa. Din gamla polare från Hotel Dorchester i London där du har huserat, Hans. Jag vet att du har bott på Dorchester, din förbannade klassförrädare. Hur fan kan någon som är från Bagarmossen, en bra kille, bo på Hotel Dorchester? Du ska väl bo på en timme...
För att jag kan.
Är det på samma sätt som att varför slickar hundar sig där bak? För att de kan.
Nej, men du det håller.
Du ska för fan bo på en timmes hotell i Millwall med oss och ska ta med dig på de riktiga pubbarna. Gå ner på The Blue Anchor, The Queen Victoria, The Barnaby, de riktiga pubbarna, Hans. Där det enda som är flott i håret på tjejen i baren. Och det är så skitigt på golvet som man får torka av fötterna. Men det är
när man det som skiljer oss, förutom att du pratar i min mun. Det är att du är ju en slödder romantiker och jag är ju inte det. Jag är en uppkomling, jag är ju en herrkullknull. Vad fan heter han? Herr Felix Krull. Alltså, jag är en tysk romantiker. Referenser till
Herr Knulle Göran Lamberts. Men jag vet, Felix Krull är ju arketypen för en person som förnekar sitt ursprung för att ta sig upp och slicka överklassen i arslet.
Det här går så högt över våra lyssnare så du fattar.
Nej, men,
inte
vet du vad?
Eller lågt under mig. Ursäkta mig.
Vi sänder alltså live.
Googla Felix Krull.
Googla Felix Krull. Där har du en kille som också hade en blåbrun tunga för att han slickat så många arslen för att ta sig upp. Och det romanen handlar ju om det, så att säga. Jag vill inte säga förräderiet, Hans, men du är ju någon slags... Du är ju en klasskampens rondellhund.
Mm.
Va? Eller hur?
Ja,
men exakt vad gjorde du på The Dorchester? Dorchester är så förbannat fint så du får inte ens gå förbi om du har en Millwall-pin på axeln.
Nej, och jag hade ingen Millwall-pin på axeln.
Va?
Ingen tatuering på halsen.
Hade du armbindel då som Ebba Busch?
Inte ens den hade jag med mig. Fan, grattis till huset ändå, Ebba Busch, att hon äntligen ska få flytta in i den här fina fastigheten i Uppland som ser ut som ett smärre skroteplag. Det ser ut som en kärnkraftolycka på tomten där. Men också det här lustiga avtalet att Esbjörn 82 ska få ett visst tillträde, att han ska liksom spöka där i promenera runt på tomten och med sina vildkatter som han ska väl räkna dem då, antar jag. Men vad ska han göra där? Och blir det inte konstigt att Ebba Busch bor ihop med en 82-årig man?
Tänk dig när Ebba Busch...
Det är inget fel med det, men det är en viss åldersskillnad.
Tänker du på min flickvän som bor ihop med en i åldersskillnad ungefär i samma paritet som...
Mellan Busch och... Ja, absolut.
Ja, ger inte på min sambo Mikaela.
Nej, tänkte jag inte. Jag ger på dig.
Hon har börjat högstadiet nu. Hon trivs jättebra med det. Hon har sån här My Little Pony-tema den här veckan. Ja. Grejen är så här att om han får jobb där uppe, han kommer gå runt som en sån där mandelman och hitta på lite egna grejer. Kanske få tag i en hammare, bli någon slags gammel far Ernst Kirchsteiger. Ja. Tänk när Ebba Busch tar dit sina coola Sture Malms kompisar.
Sture Malm? Fan är det? Är det där mellan Enskede och Södermalm där resten av miljökommunisterna bor?
Jag är så främmande för den gamla charkdisken Rish med vinst varje gång, så jag vet inte ens att det heter Stureplan. Sturemalm, vad heter han som skrev de, vad heter Sveriges...
Sture Dahlström.
Ja, där har
han. Han är en snusgubbe som skrev böcker, det är ju otänkbart. Hur fick han göra det?
Jag är möjligen en snusgubbe, men i alla fall hållit mig från att skriva massa skitböcker.
Ja,
alltså,
verkligen.
Tänk dig när han går runt där uppe och hon har sina coola Stureplans kompisar uppe. Margot Dietz och det här hopplösa gänget som får hur mycket tv-tid som helst fast de är totalt obegåvade.
Ja, faktiskt.
De sitter i person.
Du sågar. Är det för att de är kvinnor du sågar dem?
Nej.
Det, inte enbart.
Ja, jag vet
mest,
inte.
Men ja, jag hör vad du säger.
När liksom Hanne Kjöller och alla pratar om den här kvinnokampen och kvinnofällan, så kan de ju fortsätta försöka inbilla mig att Antonia Axelsson Jonsson har någonting gemensamt med ett nedslitet vårdbiträde från Lagos som jobbar för 90 spänn i timmen inom den så kallade hemtjänsten. Mm. Att hon har mer, att Antonia Axelsson Jonsson har mer gemensamt med henne än vad den här nedsletna vårdbiträdet har med min kompis Petri just nu mellan två jobb.
Ja, visst.
Alltså, den feministiska kampen är, för att citera Mian Lodalen, min favoritlesbian i debatten, det är en klasskamp.
Ja.
Det är ingenting annat än en klasskamp,
ja,
Hans. Och jag är på väg i ruschelkanan nerför vad det gäller klasserna. Jag är ju uttråkad medelklass. Ja. Jag är så jävla uttråkad så jag blir som John Lydon. Jag inbillar mig själv att det är någon slags arbetarklass för att det är sexigare, det är romantiska. Ja. Det är ju det som är... Jag har frågat.
Du är på väg att hamna i arbetarklassen i våra utsatta områden som utgörs av 100% arbetsklass. Alltså ingen arbetar ju, men det är ändå arbetarklass.
Ja, vi pratar ju om socialgrupper, va? Vad är det Hammarbyklacken alltid sjunger? Olé, 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 vi är socialgrupp 3.
Just det, Kenta och Stoffes arvtagare.
Jag ska ge dig en liten sångtävling. Det här är inte talang eller någonting. Du ska höra en person sjunga, en rykande aktuell person.
Oh.
Det är inte Jan Emanuel. Det är inte Hanif Bali.
Va?
Nej, och det är inte ens våran chef
Göran Lambert.
Det är inte ens Jonas Lindskov. Denna finanspoddarnas svar på vad fan är Lindskov förresten? Jag saknar honom.
Gör du väl inte?
Vi hade en kartong med Off-Limits-möss. Vet du vad jag hittade den kartongen? Tom med en enda mössa kvar, liggande i receptionen på radion. Den skulle ju våra glada poddlyssnare få. De är över 30 000 nu.
Ja, grattis kära poddlyssnare. Ni kommer inte få någon som helst merch. Så hör inte av er till oss heller. Vi har ingenting att svara på.
Du ska få höra en sånginsats här. Det är en fantastiskt känd person som verkligen har gjort en klassresa ifrån depressioner. Hans farsa, John.
Ska jag fortsätta gissa? Är det Gunnar Wiklund? Min gamla släkting.
Är du släkt med Gunnar Wiklund? För då döper vi om det här till Gunnar Wiklund-podden.
Ja, på långt håll.
Ja, exakt. Snacka om inte aktuellt. Gunnar Wiklund ska man också googla. Googla nu. Felix Krull och Gunnar Wiklund.
Mm.
Va? Exakt. Och så googlar ni Gunnar Ekelöf, alkoholisten som satte på Tora Dahl i källan i huset på Lidingö. Det ska ju tystas ner i det här landet, men den diktaren, han var dessutom involverad i, vad heter det?
Vet du vad Gunnar Ekelöf sa när han fick diagnosen strupcancer, vilket han fick?
Fy fan för elskotrar.
Nej,
han fick inte strupcancer.
Jo, det finns en viss. Alltså, ja, nu är jag dömd till livstidshalshuggning, minsann.
Oh.
Det var välfunnet.
Ja, det var riktigt
välfunnet. Tänk att vara poetisk om sitt eget frånfälle. Då är man en hård jävel.
Och ur vilken klass?
Som Göran Greider, mer eller mindre. Men han överlevde ju och vart ju hur pigg och fräsch som helst. Jäkla orättvist när man läser sån här sjukdomslitteratur. Så piggnar han till från ingenstans.
Göran Greider, alltså Dalademokratens svar på Gustav Fröding, halvvägs in på snurret och sen räddas han i sista sekund av gånggången. Faktum är att...
Ja, men det är härligt att han är tillbaka. Jag skojar lite.
Det tog ju inte en halvtimme förrän Göran Greider var friskförklarad från cancern, förrän han började berömma då den statliga... Den
är icke utförsäljda vården.
Ja, det var den som hade räddat honom. Ja. Absolut, så är det. Jag ska bara... Hans, du måste få höra...
Men spela upp skiten någon gång already då.
Du, jag önskar att de sa det i Mello ibland. Spela upp skiten en gång så att vi andra får gå hem och käka popcorn och brandmärkta chips. Snälla Christer Björkman. Vem är det som sjunger här, Hans? Han är rykande aktuell.
Inte en kvinna.
Hör nu, ledtråd. WC handy. WC. Hey, I got a first class ticket. And I'm as fly as a guy can be. I was walking in Vegas. Walking in Vegas. T-Mobile Center. Deontay Wilder. Vi snackar Tyson Fury.
Ja.
The Gypsy King, den fightande romen som verkligen har gjort en stor...
Sjunger han själv?
Han sjunger alltid själv. Och så sjunger han American Pie eller Walking in Memphis. Ha? Mark Coons gamla stora hit som vi spelar kanske bara 70 gånger om dagen på rockklassiker. Mm. Han sjunger ju alltid den här låten efteråt. Och såg du matchen?
Gypsy King vann på knock i helgen där.
En av de absolut... Det här ska inte bli någon slags boxningspodd. Därför att
jävla arbetarsport.
Paolo Roberto...
Fick du.
Därför att Paolo Roberto har annat att göra. Han går ju i enrondsmatcher på Grevgatan numera. Faktum är Tyson Fury matchen mot Deontay Wilder från Las Vegas är ju fantastisk. Den går i stipulerade, ja, den ska gå i 12 ronder. Mm-hmm. I tredje respektive fjärde ronden blir bägge två nere för räkning. Ja. Och Tyson Fury är så jävla långt borta så han sitter och glor. Han sitter och glor in i neutral ringhörna. Då säger den brittiska kommentatorn så att han fulstreamade hem hela skiten. Mm. Herregud, nu är det kört för Tyson. Han vädjar om hjälp från neutral ringhörna. Alltså, och sidosatt hans märkliga kommentarer om gamla testamentet, homosexualitet, om kvinnans roll i samhället, bla bla bla.
Ja, han är rom helt enkelt.
Ja, man måste ju beundra killen. Han har varit inne i en djup depression, i ett långvarigt matmissbruk, värre än Edvard Bloms. Oj. Och kommit tillbaka och tar det här monsterdjuret Deontay Wilder, ja, som är det inte från 5 år obesegrad tungviktsvärldsmästare innan de här ukrainska högerbröderna dök upp, bröderna Klitschko, va?
Klitschko.
Ja, exakt. Alltså den bästa match jag sett, och i 11:e ronden åker han på en sån här jävla polkranslägga rakt på nosen, ja, ifrån Manchester, denna romska traveler från Lancashire. Vilken otrolig person, ja. Och nu får han alltså möta vem?
Vet inte.
Alltså, här får vi skilja i boxningsvärlden. Du gillar inte boxning, Hans. Du tycker att det är en gammaldags sport som uppfanns av brittiska kolonialtrupper därför att de hade inget att göra förutom att använda indier som slagpåsar upphängda på verandor.
Han pratar om Abdulrazak Gurna nu.
Nej, det var ju Zanzibar.
Ja, nu, men han var ju från, han var ju indier. Ja, men nu är det, alla afrikaner som kommer någonstans ifrån Indien, det vet du väl, det är sen gammalt.
Inte Nelson Mandela, han kom hela vägen till Robben Island. Ja, Robben Island som vars cellen där är faktiskt större än kåken som Esbjörn har lurat på Ebba Busch.
Jag har berättat att jag har varit i Nelson Mandelas cell.
Du måste berätta det, för det är en fantastisk historia. Vi släpper Tyson Fury och hoppas...
Fick ju ett ganska långt referat ändå utav matchen.
Ja, men alltså, jag går ju igång på vissa saker.
Har jag berättat när jag var på Robben Island och gick in i Nelson Mandelas cell, där han satt för vår skull, människorasen, i 35 år och försmäktade på vatten och bröd utan snus.
Det södra Afrikas svar på Lars Vilks. Han sa vad han ville om regimen, men regimen gillade inte honom, så de låste in honom förbanne mig utan en domstolsförhandling ens. Där har du din klassresenär, Hans. Ja. De största kommer sprungna ur en urinoar på Sydafrikas landsbygd. Sen är ANC en satans korrupt organisation, men det kan vi alltid skylla på Trump.
Ja, det kan man göra.
Ja, absolut.
Men hur som helst, jag kommer ut till Robben Island och det är naturskönt på ett sätt. Det är ganska karg ö. Den ligger ju runt sydvästspetsen där.
Vad gjorde du i Sydafrika?
Jag skulle besöka Robben Island där Nelson Mandela satt för våra synder i 35 år och försmäktade på vatten, bröd, musesoppa och det ena med det andra. Hur som helst, vi kommer in där. Guiderna var för övrigt för detta fångar interna faktiskt, som hade blivit kvar på ön och nu jobbade som guide. Åtminstone sa
det,
det
var
kan
de
ha varit
sa,
skådespelare, ja, från Staffliteatern som vi har sponsrat med svenska bidragspengar där de spelar sketcher i kåkstäderna. Det är möjligt, det är skitsamma. Det var ändå väldigt trovärdigt. Och sen så visar de när som man delar cell och alla rusar in i den här cellen och tar en selfie och håller på. Det är ju trångt som fan, han satt ju ganska litet ska du veta. Jag ser ju smart som jag är, lite vassare än de vanliga turisterna, att cellen bredvid, där är alldeles tomt. Och den cellen är ju identisk med Nelson Mandela cell. Så jag går in och klämmer av en jäkla massa selfies alldeles själv inne i Nelson Mandelas granncell. Säger att det är Nelson Mandelas cell. Och hej presto, jag har liksom guldmaterial. Mm.
Och det viktiga nu är att ingen får reda på att det är fel Nelson Mandelas cell.
Exakt.
Exakt. Nej, det är så stort, Hans.
Ja, tack så bra.
alltså det är så här, det är så här bagarmossen genialiskt.
Ja. Ja, men...
You know what we got in America? We got guts, God and American ingenuity. Uppfinningsrikedom. Du står där ungefär som att du stod på Golgata och skulle just olla.
Har jag berättat att jag har varit på Golgata? Gick faktiskt exakt samma sträckning som Jesus Kristus, som under den här promenaden på Golgata hade hela mänsklighetens lidande på sina axlar och i den här vassa törnekronan som skavde hans huvud.
Här måste jag rätta dig, inte rent sakfelsmässigt som Göran Lamberts gjorde i den stora Thomas Quick-rättegången, men däremot som Arthur Lundqvist. Det var inte Golgata han gick upp för. Han gick upp för Via Dolorosa, som var den här vägen där den romerska soldaten kommer fram och sticker ett spjut i sidan på honom.
Just det, han som är döpt efter min son, Elis.
Nej.
Jo, Elias heter han.
Nej.
Jo, jag döpte min son efter han som högg ett spjut i sidan på Jesus.
Din son är väl döpt?
Jag kommer inte få med på den där förintelsekonferensen nere i Malmö.
Din son är väl döpt efter Elis i Taserud, som är en värmländsk bondkomiker. Googla Elis i Taserud, Felix Krull och vem var det mer?
Ja, det var bara dem. Nej, vet du vem Elis är döpt efter, min son?
Ja, det är en brottare, va?
Nej, han är döpt efter en legendarisk skidåkare som hette faktiskt just Elis Wiklund. Kom från Sollefteå eller Skellefteå. Deltog i Berlinolympiaden 1936. På den tiden var både sommar-OS och vinter-OS samma år.
Utklädd till Jesse Owens, den galna längdhopparen som till och med hånade Hitler och hällde ut hans blaskiga weissbier.
Jag tror inte Elis Wiklund, skidåkaren, kände till Jesse Owens. Det var en skogshuggare som sket i allt sånt där. Han bara åkte skidor. Han åkte ner, mosade sönder nassarna så de flög åt helvete i skidbanan och vann OS-guld på deras hemmaplan. Alltså, han förmjukade dem lika mycket som Jesse Owens sen skulle komma att göra på sommarolympiaden. Där fick de, och det tyckte jag var ett bra, stolt namn för en svensk att heta.
Vi är tillbaka nu i Inaktuellt, den här podden som aldrig någonsin har hetat Off Limits. Vi är alltså tillbaka nu till Berlinolympiaden 1936. Jag vill bara poängtera att vi började prata om den totala yttrandefriheten i form av Lars Vilks rondellhundar. Ja. Vi har gått som en rondell runt oss själva.
Precis. Och sen när vi började med den där katträkningen så var det ju rondellkatter också.
Ja, exakt.
Men jag tycker ändå det är lite tråkigt att...
Jag tycker vi har tagit upp de stora samhällsproblemen faktiskt. Ska vi ha elskotar på våra gator eller ska vi ha en katträkning som länsstyrelsen vill ha? Vi kan ju inte ens räkna antalet EU-migranter eller antalet nazister i våra, i våra partiorgan alltså.
Fast uppskattningsvis så utgörs då halva Sveriges befolkning av nazister.
Ja.
Do the maths.
Do the maths. Du har lyssnat på ett avsnitt, ett populärt avsnitt av podden Inaktuellt. Mm. Och Hans, du hade en liten överraskning i slutet här. Du ska spela upp något riktigt svensktoppsaktigt, va, eller hur?
Ja, det är riktigt. Lalla Hansson.
Lalla Hansson, till minne av Lalla Hansson som skulle fyllt år just... Nej, satan, han lever ju.
Ja.
Herregud. Lalla, den här är för dig, gör du? Tack på riktigt för att du står ut med oss. Vi finns varje vecka, men planen är väl att vi ska komma ut flera gånger i veckan. Hans, orkar du sitta här och prata om klassförräderi som en annan Alexander Solzhenitsyn en gång till i veckan? Jag går gärna hit två gånger. Jag tycker att det här är roligaste jag gör i mitt torftiga skitliv.
Ja, men
faktiskt.
Jag hoppas, jag bryr mig inte så mycket om vad du tycker, Jonas. Däremot så hoppas jag att de som lyssnar på det här rappakaljen ändå tycker att det finns någonting intressant i det här. Och vill kört. Höra ett avsnitt till. Nej, de vill inte.
Nej, då är det kört. Ha, okay. Vi kan inte blanda
det blir,
in.
Nej, det blir bara ett avsnitt.
Det här är som Fliteatern i Högdalen.
Nästa Fliteatern i Rhodesia.
Friteatern i Högdalen faktiskt, som det enda fria med dem, det var att de var fria från talang. Min gamla kompis därifrån, Peter Järn, han ska ju spela, faktiskt har kommit upp sig. Han ska ju spela länsman eller polisen i nyinspelningen av Jan Troells klassiska efter Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna.
Just det, käraste fröken Britt. Nej, vad fan, det var ju han i Åsa Nisse, va?
Det är ju Sjökvistan, eller som han heter numera, Jan Emanuel, va? Välfärdsparasiten per se. Vi går ut på den, hörru. Vi har fått ihop, nu ska vi se, 12 personer som kan ta oss för förtal, Bergman. Har inte ens, har vi nämnt att Ingmar Bergmans grabb jobbar här?
Ja, det har vi, det är ju hans, det är ju du.
Det är jag.
Ja, erkänn, din jävel.
Från Ingmar Bergman-filmen Gycklarnas afton. Du har hört ett avsnitt av Inaktuellt, det vill säga Hycklarnas afton. Tack för att du står ut med oss, Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Hör oss igen till rättalagd politiskt korrekt morgonshow varje morgon på FN-bandet. Vad heter showen vi gör på radion, Hans?
Den heter Rockklassiker, men vill du lyssna på Inaktuellt, då går ni in på podplay.se eller podplay-appen i er telefon, och då hör ni den här showen en dag tidigare än alla andra, men det vet ni ju redan eftersom ni lyssnar nu.
Men herregud, vad säger det, heter våran show Morgonrock? Vem var det som gjorde Upp till 13? Var det Bosse Hansson?
Nej, det var den andra.
Vem?
Arthur Ringert. Eller om det var Ulf Schenkmanis.
Två förtal till, då bryter vi här.